Välkomna till detta avsnitt av både FFG-podden och Predikoverkstan. Och jag heter Kristoffer Helle och med mig idag så har jag Torbjörn Johansson som vi senare ska få lyssna till hans passionspredikan. Men vi tänkte först att vi skulle prata lite om passionspredikan. Välkommen hit Torbjörn.
Tack så mycket.
Varför har vi passionspredikningar här på FFG?
Man kan väl säga att det är en stor och rik tradition i den evangelisk-lutherska kyrkan där man ända sedan reformationens dagar har haft stort fokus på Kristi lidandes historia. Och under passionstiden har man haft passionspredikningar. Ofta för riktigt länge sedan var det faktiskt tre gånger i veckan kunde man samlas till passionspredikningar i städerna. Och det gör att man i äldre passionspostillor, betraktelser, kan se till exempel Johan Arndts postilla som finns på svenska. Kan de uppdela det i 19 delar och orsaken till just detta tal 19 har sin förklaring i att det var tre gånger i veckan och så började man då på palmsöndagens kväll. Så det var ett enormt intensivt andaktsliv runt Jesu lidandes historia. Och denna då rika tradition vill vi helt enkelt vara med och föra vidare här. Så därför har vi passionspredikningar en gång i veckan, 6 veckor här nu i fastetiden.
Hur kunde dessa passionspredikningar se ut förr i tiden?
Ja, det finns exempel då ända från 1500-talet när predikan får denna centrala plats som den får genom Luthers reformation. Där man delade upp det i den yttre historiska händelsen och sen hade man den mera andliga teologiska aspekten. Vad betyder denna yttre historia? Och de här två nivåerna försökte man då följa så att man kan se hur de försökte utifrån de fyra evangelisterna man hade ju en evangelieharmoni där man försökte väva samman dessa och vad som hade hänt. Men så försökte man alltså rekonstruera det här historiska och följa det steg för steg i sina tankar. Vad som hände när Jesus gick ut över bäcken Kidron in i Getsemane och alla olika händelser. Steg för steg följde man. Men sen frågar man hela tiden, man använder ordet fruktbart ofta. Vad är en fruktbar betraktelse? Och det betyder att den sattes i relation till de som lyssnade där och då. Och beroende på vilken aspekt man la på det så kunde man till exempel, om man såg Jesus som exempel, då blir det en historia, alla saker som han gör som är som ett exempel för en kristen. Men det kan också vara Kristus som gåva, att allt detta gör han för oss. Så man kan säga att, och man hade flera sådana som man kallade ibland för nycklar som man satte ihop med de historiska händelserna. Och det här kanske är de två mest grundläggande, Kristus som exempel och Kristus som gåva, vilket ju är egentligen en tematik med lag och evangelium. Och detta mynnade ju sen ut i, jag bara nämnade också där om vi tänker på passionstemat i den lutherska traditionen så har vi ju Johannes passionen och Matteus passionen av Johann Sebastian Bach och när man lyssnar på dem, tar del av dem så förstår man vilket enormt fokus man hade i församlingens liv på detta med Jesu lidande och död för vår skull.
Men kan man också säga att det handlar om att tolka och predika om Jesu lidande och död?
Ja, det kan man säga att de här yttre händelserna, de måste, menade man, tolkas. Så att många som såg dem, jag menar det var överste präster, fariséer, romerska soldater. Väldigt många såg det yttre som hände med Jesus från Nasaret. Men för att på ett djupare sätt se och förstå vad som hände så behövde man tolka det i ljuset av Gamla testamentet, av lammet som bär världens synd. Så i den meningen så De kan säga så här i det på 1500-1600-talet, när man ser hur de liksom reflekterar kring passionspredikan, att bara den rena historiska berättelsen, den är nödvändig, men den måste tolkas i meningen att man förstår att det här var för vår skull. Det måste liksom sättas ihop med vårt liv här och nu, och det är det som ju predikan gör, att den visar hur det här är viktigt, inte bara där och då utan här och nu.
Du nämnde att det var 19 passionspredikningar, det låter väldigt mycket för en präst.
Det är väldigt mycket. Ofta hölls de alltså på onsdagar, fredagar och söndagkvällar. Och det finns då i kyrkoordningarna, kan man se hur i städerna kunde de vara några präster som delade på det här. Men på landet var det alltså inte ovanligt att det var en präst som hade allihopa. Och som någon skrev som har undersökt det här, att det var inte ovanligt med tanke på den tidens predikokrav, eller hur det uttrycktes. Sen kan man också tänka att det blev ju väldigt korta avsnitt. Om du tar passionshistorien och delar upp i 19 delar, så blir det, även om det var en evangelieharmoni, så blir det korta avsnitt. Och det är intressant att se hur de utlägger dem. De utlägger ofta mycket, mycket mer än just det som står i det avsnittet. Så man kan till exempel se att de kunde citera från Gamla testamentet upp till 20-30 gånger i en predikan. Och man kan nog beskriva det som att de låter på något sätt den här korta avsnittet från passionshistorien vara som en lins. Och i denna lins bryts egentligen hela skriften. Hela det samlade budskapet i Bibeln låter man på något sätt då få sin särskilda prägel just utifrån det temat som är i det här korta avsnittet.
Vi ska snart höra dig predika. Vad predikar du om?
Det är då, vi använder ju inte en evangelieharmoni, utan vi följer den som, vilket är det vanliga nu, att man följer evangelisterna ett år i taget. Så att i år är det ju Matteus-serien. Så då är det andra veckan i Matteus-serien, och det handlar om hur Jesus förutsäger Judas förräderi och nattvardens instiftande.
Då ska vi ta och lyssna på det. Och är det så att du vill bidra till den här poddens fortsatta arbete, så går det bra att göra det på Swish, och då är det nummer 123-100-8457. Och Torbjörn, hur märker man det då?
FFG Podcast.
Ja, och vi vill också påminna om att vi den 13-14 mars här på församlingsfakulteten har bibelkonferens med speciellt inbjudna gäster och fakultetens egna lärare. Så hjärtligt välkomna till det. Nu Torbjörn Johansson, god lyssning.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Jesus, du sänkte dig djupt i nöden, lidit allt med tålamod. Smakat för mig den bittra döden och för mig gjort saken god. Du lät dig såra, lät dig pina och hantera jämmerlig. Allt för att hela såren mina och i ro försätta mig. Jesus, dig tackar allt mitt hjärta för din myckna svåra nöd. Tack för din ångest, för din smärta, för ditt kors och för din död. Så tackar vi dig, Herre, att vi får följa ditt lidandes historia. Vi ber om välsignelse när vi läser och stannar inför ditt ord. Skänk oss din heliga ande, i Jesu namn. Amen. Alltså från Matteus evangeliet kapitel 26 läser vi från vers 17. Första dagen i det osyrade brödets högtid gick lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Var vill du att vi ska ställa i ordning så att du kan äta påskalammet?" Han svarade: "Gå in i staden till den och säg till honom: Mästaren säger, min stund är nära. Hos dig vill jag äta påskalammet med mina lärjungar." Lärjungarna gjorde som Jesus hade befallt dem och redde till påskalammet. På kvällen låg Jesus till bords med de 12. Medan de åt, sade han, amen säger jag er, en av er kommer att förråda mig. Då blev de mycket bedrövade och började fråga honom, den ene efter den andra, inte är det väl jag, Herre? Han svarade, den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han skall förråda mig. Människosonen går bort som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bättre för honom att han inte hade blivit född. Judas, han som skulle förråda honom, sade, Rabbi, inte är det väl jag? Jesus svarade, du har själv sagt det. Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt och gav åt lärjungarna och sade, tag och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade, drick alla av den, ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, från denna stund kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger, förrän på den dag då jag dricker det nytt tillsammans med er i min faders rike. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Oljeberget. Herre, skriv ditt ord i våra hjärtan. Amen. Vi möter i dagens avsnitt två händelser. Först förutsägelsen om förräderiet och sedan nattvardens instiftande när Jesus räcker den brödet och ger den bägaren. Dessa två teman möter också i en saltasalm, nämligen nummer 116, verserna 12 och 13 som vi inledningsvis ska läsa. Jag tror, därför talar jag. Jag som plågade svårt, jag som sa i min ångest, alla människor är lögnare. Hur skall jag kunna återgälda Herren alla hans välgärningar mot mig? Jag vill ta frälsningens bägare och åkalla Herrens namn. Psalm 116, verserna 12 och 13. Att vi nu möter detta just i psalm 116 är ingen tillfällighet. Psalmen ingår i de psalmer som sjöngs i samband med påskfirandet och hade sin plats i ordningen för måltiden. Psalmerna 113-118. Och att läsa dessa psalmer är inte bara att få en förutsägelse om vad som skulle hända när Jesus samlade sina lärjungar, utan det är också att få se djupare in i det som hände där i övre salen i Jerusalem. Vi ska minnas att saltaren ju var Jesu bönbok, och genom att läsa dem så får vi här höra hur han plågas och får säga, alla människor är lögnare. Och mitt i detta en glädjefylld vers där han säger han vill ta Herren, frälsningens bägare och åkalla Herrens namn. Så vi ska nu delvis betrakta de här två händelserna utifrån saltaren. Vi ska göra det under ämnet varning och tröst vid den sista måltiden. Varning och tröst vid den sista måltiden. Och först varningen. Vårt avsnitt börjar med förberedelser för påsken. Var vill du att vi ska ställa i ordning? Frågar lärjungarna. Och lärjungarna sänds iväg för att förbereda och ställa saker i ordning. Detta är de goda förberedelserna som ska bereda väg för detta fantastiskt goda att Jesus ska instifta nattvarden. Men samtidigt med dessa goda förberedelser vet vi att det pågick onda förberedelser. Judas förräderi planerades också av honom själv och av översteprästerna. Han hade vid det här tillfället som vi nu kommer in i berättelsen redan kommit överens med dem om att förråda Jesus för en summa av 30 silvermynt, och han väntade nu på rätta tillfället. Men bakom dessa mänskliga aktiviteter och planer och förberedelser och samtal så stod långt högre och större krafter. Vi läser i Lukas version av händelserna i kapitel 22 att det var Satan som hade ingett tanken hos Judas att han skulle förråda Jesus. Så bakom dessa nu yttre händelser där och då på denna bestämda plats i Jerusalem så pågick ett väldigt försök från mörkrets makt att röja Jesus ur vägen. Gud låter det på ett sätt ske, men han använder detta i sin ännu högre plan för att frälsa världen. Jesus hade ju sagt flera gånger till lärjungarna att han skulle gå upp till Jerusalem för att lida och dö. Han hade förberett dem på det, även om de inte hade kunnat ta in det, i alla fall inte till fullo. Men det fanns en sak som Jesus inte hade invigt lärjungarna i. En sak som hade nu varit fördold ända till den sista kvällen för dem. Men nu var det dags att säga det. En av er skall förråda mig. Detta måste gått som en chockvåg genom denna grupp som hade vandrat tillsammans med Jesus under cirka 3 års tid. De hade hört honom tala om motståndet utifrån, om överste präster och hedningar. Han skulle utlämnas i hedningarnas händer. Men nu får de höra att vägen dit kommer genom ett förräderi i den egna inre kretsen. I salmen hörde vi: jag som sade i min ångest, alla människor är lögnare. Och vi ställs i dagens avsnitt inför ondskan i form av lögn, svek, ja, förräderi. Och om vi stannar inför dessa så är det en slags stegring. Lögn, svek, förräderi. Det varnas på många ställen i Bibeln för lögn. Vi har det ju i 8:e budet om att vi ska inte bära ett falskt vittnesbörd. Och djävulen kan kallas lögnens fader. Att svika någon, det är illa nog att liksom just när det gäller dra sig undan och svika. Men allt detta stegras när vi kommer till förräderiet. Därför att en förrädare, det kan ju inte en yttre fiende egentligen bli. En förrädare förutsätter att det finns ett förtroende, att det är någon som tillhör den egna kretsen och går över till fiende. Förräderiet är lögnen, det är falskheten i sin värsta form. Vi läser i en annan saltasalm, nämligen nummer 41. Också min vän som jag litade på, han som åt mitt bröd, lyfte sin häl mot mig. Och vi vet hur förräderiet kommer att fullbordas, nämligen genom en kyss. Genom en kyss visar Judas de utsända vem Jesus var. Och Jesus frågar då Judas: Judas, förråder du människosonen med en kyss? Så går det i fullbordan, det som Jesus nu förutsäger som en varning. Men denna varning tar Judas inte vara på. Utan han gör sig ännu hårdare och säger, som vi hörde: Rabbi, inte är det väl jag? Och om vi jämför detta med en annan evangelist, nämligen Johannes, i kapitel 13, så förstår vi att här är ett riktigt dramatiskt och avgörande moment som vi har i dagens avsnitt. Där står det: när Judas hade tagit emot brödstycket for Satan in i honom. Så det som börjar med att han inger en tanke, det liksom fullbordas här nu när han tar emot och står emot denna varning från Jesus. En annan av saltasalmerna som hör samman med påskfirandet är alltså 118. Det vore dessa 113-118, de så kallade hallelsalmerna, eftersom flera av dem slutar med halleluja. Och i denna saltasalm 118 läser vi: man ger mig hårda stötar för att få mig på fall, men Herren hjälper mig. Och nu ges en hård stöt mot Jesus genom att en av hans närmsta kommer att förråda honom. Det kommer att följas av flera hårda stötar som vi hör nu under de närmsta timmarna av dessa händelser. De som skulle vaka med honom i ett semane somnar. När han grips så överger alla honom. Denna lärjungaskara, de 12, som gick med Jesus upp mot Jerusalem, som sa att vi är beredda att ge livet för detta, som kunde se så hårt sammansvetsade ut, denna grupp slås nu sönder, och vi får följa det steg för steg genom hårda stötar, och Jesus blir ensam kvar. Man ger mig hårda stötar för att få mig på fall, men Herren hjälper mig. I Guds plan så var det ju meningen att det skulle gå på detta sättet, eftersom den frälsning som Jesus går för att fullborda skulle bygga på honom och honom alena. Han skulle bli det offer. Hans blod skulle utgjutas. Och så använder nu Gud även människornas ondska i sin plan när han genomför försoningen. Innan vi lämnar varningen vid den sista måltiden så ska vi lägga märke till att Jesus inte säger: du Judas skall förråda mig. Utan han säger istället: en av er skall förråda mig. Och detta leder till en självprövelse, och de börjar fråga. Det står att de blev mycket bedrövade och började fråga honom den ene efter den andra: inte är det väl jag, Herre? Jesus vill att vi ska rannsaka oss. Men denna lärjungarnas självrannsakande fråga, den går snart över i övermod. Och i nästa veckas avsnitt får vi höra hur Petrus och de andra säger att de alls inte ska överge honom utan hellre dö med honom. Men vi vet hur det går. Men nu är vi vid förutsägelsens och varningens tid. Han säger också vad hans död kommer att betyda. Han ska ge sitt blod, det ska utgjutas till syndernas förlåtelse. Och därmed är vi över i den andra delen. Tröst vid den sista måltiden. I psalm 118 så går denna Herren hjälper mig, som han säger där, över i att han lovsjunger. Och vårt avsnitt slutade ju så. De sjöng lovsången. Psalm 118. Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev mig till frälsning. Man sjunger med jubel om frälsning i det rättfärdigas hyddor. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Herrens högra hand upphöjer. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Jag skall inte dö utan leva och förkunna Herrens gärningar. Så sjöng Jesus nu, timmar innan han skulle gå ut för att lida och dö. De sjöng lovsång mitt i detta svåra. Och så får vi också sjunga lovsånger också under passionstiden. Medan det åt, står det. Och så vitt vi vet så följde de ordningen för den judiska påskmåltiden. Men i denna nu bestämda ordning för en sådan måltid så kommer några bestämda och avgörande tillägg av Jesus. Han säger, tag och ät, detta är min kropp. Och sedan när de kommer till kalken, drick av den alla, ty detta är mitt blod, förbundsblodet som utgjuts till för många till syndernas förlåtelse. Jesus instiftar här ett nytt förbund. Han säger att brödet och vinet är hans kropp och hans blod. Och att delta i denna måltid är att få del av honom själv, av hans kropp och blod. Och det är, säger han, att få del i syndernas förlåtelse. När Paulus, förmodligen ett par decennier senare, skriver till församlingen i Korint och ger föreskrifter om hur nattvarden ska firas, så säger han att människan ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av kalken. Och här har vi denna återspegling av hur Jesus låter lärjungarna rannsaka sig själva inför nattvarden. Samtidigt som vi behöver stryka under en sådan självprövning, så ska vi lägga noga märke till att det står att man ska inte därmed bli borta från nattvarden, utan man ska bekänna sin synd och så äta av brödet och dricka av kalken. Luther har en känd utläggning av detta i Lilla katekesen och kan ta särskilt fasta på vad Jesus nu här säger, särskilt att detta betyder, nämligen syndernas förlåtelse. Och han säger att där syndernas förlåtelse är, där är också liv och salighet. Synden är ju själva knuten varpå alla olyckor hänger. Paulus säger att syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus. Och när Jesus får sitt namn, så säger ängeln att han ska heta Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Han kommer inte först och främst för att frälsa dem från den romerska ockupationen eller andra olyckor här på jorden, utan från deras synder. Det är det hans namn innebär, att Herren frälser, och han frälser från synd. Nu skulle det gå i uppfyllelse som ängeln hade sagt, genom att han ska ge, hans blod ska utgjutas till syndernas förlåtelse. Och det betyder att den som kommer till honom nu får full förlåtelse för all synd. Du som kommer till Jesus får full förlåtelse för all synd, därför att hans blod har kraft att ta bort all världens synd. Det han ska göra nu, det lidande han ska utstå, den skuld han ska ta på sig, var ingenting mindre än hela mänsklighetens samlade syndaskuld, och bära den upp på korset. Och hela detta väldiga försoningsverk, det räcks oss med brödet och kalken och orden, detta är Kristi kropp för dig utgiven, detta är Kristi blod för dig utgjutet. Genom ett budskap, genom ett ord, genom evangelium, genom dopet, genom nattvarden, räcks oss allt detta för intet. Och liksom vi bara faller ner och öppnar munnen och tar emot, så är det att ta emot det i tro. Allt för intet, när vi kommer till Jesus, håller oss till hans ord och löfte, också det som han nu säger om nattvarden. När Jesus nu sade detta vid den första måltiden, så måste det för lärjungarna ha varit något på en gång sorgligt och samtidigt något hoppfullt. Sorgligt för att de förstår att nu tar någonting slut. Han förutsäger ju sin död, som han har gjort redan Åtminstone 3 gånger på vägen upp till Jerusalem. Nu förutsäger han den en fjärde gång. Men samtidigt, det finns något bortom detta. Han säger att han ska se dem igen och dricka det på nytt i Faderns rike. Den frälsningens bägare som han enligt psalm 116 sa han nu ville ta och åkalla Herrens namn. Han förutsäger sin uppståndelse från de döda och han är förstlingen som banar en väg också för sina lärjungar att få uppstå till liv efter döden. Och han ger dem, han säger vägen, hur de ska komma till denna salighet hos honom. Därför att där syndernas förlåtelse är, där är och liv och salighet. Hela denna tematik fångas upp i en bön som i handboken summerar och fångar mycket av nattvardens syftet med att den instiftades. Så jag tänkte vi ska avsluta med denna nattvardsbön. Vår Gud och Fader, vi tackar dig som genom din son Jesus Kristus har instiftat den heliga nattvarden till vår tröst och salighet. Vi ber dig ge oss nåd att så fira Jesu åminnelse på jorden att vi får vara med om den stora nattvarden i himlen. För vår Herres Jesu Kristi skull. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans heliga ande fäster nu ordet i våra hjärtan så att vi inte glömmer det, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden och så blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi fortsätter med att be. Outsägligen stor, Herre Jesus, var din kärlek till oss fallna människor. Att du för vår skull blev människa och led smälek, ångest, pina och död för oss syndare, som annars hade måst evigt dö. Ge oss nåd att alltid föra oss till sinnes och i tro motta denna dyra välgärning, så att vi därför alltid lovar dig tillika med Fadern och den heliga anden. Hjälp oss att föra ett kristet liv och i all nöd och motgång trösta oss därmed att du är vår frälsare som har förlossat oss från dödens och djävulens våld och slutligen ska ta oss från denna mödosamma värld till dig i himmelen, där vi skall i evighet fullkomna ditt lov. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat varder ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont och föra oss till det eviga livet. Amen.
Ja, det var Torbjörn Johansson och vi återkommer nästa vecka med ett nytt avsnitt med passionspredikningar. Och då är det kyrkoherde emeritus numera, Göran Landgren från Örby, som kommer hålla passionspredikan. På återhörande då. Hej då!